what's new as home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white-hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more.
God eftermiddag och välkommen till Coronabunkern. Idag är det onsdagen den 15 april. Mitt namn är Robert Eklund och med mig har jag Max Rosenfors. God dag, Max!
Ja, men tjena.
Ja, som vanligt så ska vi börja dagens program med att avhandla presskonferensen som sändes från Folkhälsomyndigheten. Inga större nyheter sett till världen, så är det inga större nyheter. Smittspridningen fortsätter ungefär i samma takt som det har gjort den senaste tid. Sverige, i dagsläget så finns det 11 927 bekräftade smittade. Det har tillkommit 482 personer sedan igår. Antalet döda har fick ett ganska stort skutt uppåt jämfört med igår. Då låg det ju på strax över 1000 döda. Nu ligger det på 1203. Och anledningen till det är väl att inrapporteringen av antalet avlidna ligger lite efter. Och kommer och fortsätter att ligga lite efter med tanke på att vi har haft påskhelg och massa röda dagar. Så de antalet avlidna kommer att fortsätta att korrigeras under hela den här veckan i stort sett. Det man kunde säga som var lite mer positivt i dagens presskonferens var att antalet som vårdas på IVA hade gått ner något. I dagsläget så ligger det 525 personer med corona smitta på intensivvård, och det var något mindre. Så det är väl någonting som är positivt med siffrorna man rapporterade. Sen var det också Socialstyrelsen som var med där man rapporterade om att det finns nu en färdig plan där man har tillsammans med Försvarsmakten gjort upp att regioner och kommuner kan ansöka om att få använda sig av Försvarsmaktens transportresurser, då framförallt helikoptrar i sjuktransporter då. Det man väntade innan man kan köra det här i verket, så var det väl ett godkännande yttrande från då kommuner och regioner om det var någonting ytterligare man ville införa. Men Försvarsmakten kan inom kort börja hjälpa till att transportera patienter om det behövs i då regionerna. Sen var det också från Socialstyrelsen en redogörelse för jag vet att det har pratats om tidigare att man har, att jag tror till och med jag eller Per Öberg, vi pratade lite grann om det när vi sände ihop, en webbutbildning för extra personal inom äldreomsorg och handikappvård som lanserades då förra veckan och i grund och botten är öppen för alla som är intresserade av att gå där. Man kallar det en snabb introduktion till personer som kan då När man har gått den här introduktionskursen så ska man kunna hjälpa till och vara till nytta inom då äldrevård och handikappvården. Det är väl framförallt inom äldrevården det kan komma att behövas extra resurser. Så det är i bruk nu. Så, ja.
Framgick det där, den är öppen för alla, men hur tar man del av den då om man vill ta del av den?
Så långt faktiskt jag funderade faktiskt själv på det där och se om det var vart det finns och undersökade det vidare, men jag hann tyvärr inte i show preppet att gå vidare med det, men det är väl någonting som kanske någon
jag satt nämligen här och sökte parallellt när du pratade om det, kunde inte hitta någonting på sökorden där, så det verkar som att om den finns på nätet någonstans, då ligger den ju gömd. Jag vet inte, ja.
Ja, men det är Socialstyrelsen som administrerar det här tillsammans med en högskola, så borde det finnas antingen borde man ju kunna hitta det här via Socialstyrelsen eller den här högskolan. Det kommer jag inte ihåg. Det var en högskola med ett väldigt långt namn och en högskola jag inte hade hört talas om heller. Så jag törs inte uttala mig just nu om vad den hette. Men det kan vi säkert stå till tjänst med och se om det är, söka fram det om den finns. Men de var tydliga med att poängtera att den var öppen för alla. Så jag antar ju att den ska finnas då tillgänglig för alla som vill och lätt tillgänglig. Så vi får väl se.
Precis. Jag har hittat någonting på ämnet i alla fall på Karolinska institutet. Där kan man anmäla sig till en e-utbildning om covid-19. Så söker man på Karolinska institutet e-utbildningar covid-19. Huruvida det är samma e-utbildning är inte helt klart. Men det hade med Socialstyrelsen där att göra. Så kan bara tänka mig att det är det.
Ja, det är ju ingen folk som har gott om tid nu kanske i coronatider att sitta. Det kan ju förmodligen så får man väl lära sig en del matnyttigt där. Så det kan väl vara, har man tid över så kan det väl vara en idé att anmäla sig.
Jo, precis.
Men jag blev själv lite småintresserad av att titta på den där utbildningen, så vi får väl säga, jag kanske går den också.
Ja, det blir väl en rolig sak att skriva med i CV:et antar jag annars.
ja, precis.
Man är specialutbildad för hantering av covid-19-patienter. Men jag reagerade, jag tänkte också bara på bekräftade fallen i Sverige där. Räknar man på det så har vi passerat 1 promille helt enkelt med människor som är bekräftade smittade. Och bekräftade är ju en väldigt konstig siffra i dagens läge. För det betyder ju inte riktigt så att säga så mycket. Det är en väldigt dålig temperaturmätning på det faktiska tillståndet. Hade du någon gissning på vad det skulle ligga kring snarare? För det är ändå bara gissningar.
Ja, jag gissar ju på att den ligger i 100 000-tals istället för som det ligger nu strax över 10 000. Men minst det 10-dubbla skulle jag gissa som är det faktiskt antalet smittade. Om inte ännu högre, men jag skulle nog säga minst 100 000.
Ja,
precis. Och då är vi uppe i 1% av befolkningen.
Exakt. Jo, för de är ju, när de ska testa och i de här bekräftade fallen så att säga, då är det ju folk som ligger inne på sjukhus och vårdas för det och som har testats för det. Men det var väl, du berättade, det var ju en som du hade talat med som hade gått till sjukhuset och frågat så här, du, jag har ju alla symptom, jag borde nog läggas in typ. Men han blev bara avvisad, eller hur var det?
Nej, det var ju, han fick, de gjorde väl lyssna lite grann på lungorna och lyssna på hjärta och pratade med han en stund. Sen sa de att vi kommer inte att lägga in det, vi kommer inte att testa det, och så skrev de ut lite brikanyl och så skickade de hem han.
Ja.
Och det är väl också det vi har hört från andra håll också, att folk som är smittade och de har fått bråka väldigt, väldigt mycket för att bli testade, och i många fall så har de ju inte fått det. Det är bara om man verkligen då ligger på. Och till och med i vissa fall så har det ju också visat sig att människor som har samhällsviktiga yrken som inom vård och äldreomsorg och så vidare, som inte testas fast de har symptom. De har bara skickat hem dem, men de testas inte.
Nej, men precis. Nej, det man hade behövt göra är ju det som SCB är, vet sedan länge att man behöver göra när man ska ta reda på någonting om befolkningen, är att man skickar ut stickprov till alla olika folkgrupper och verkligen jagar på folk och säger att vi behöver faktiskt veta här, så man får en provtagning på. Ja, men om man testar sig 10 000 personer i Sverige på måfå, ser man sen då att 10% av alla de här hade symptomen, då kan man ju utgå från att resten av Sveriges 10 miljoner också har, 10% av de 10 miljonerna också är smittade. Men någon sån undersökning har ju inte ens gjorts. De har ju inte gjort det, helt enkelt.
Ja, jag tror att man har börjat på väldigt, väldigt liten nivå med att göra stickprovskontroller. Men det är, i vart fall har man sagt att man ska börja med det. Han sa igår, Tegnell, att man testar ungefär, eller man genomför ungefär 5000 test per vecka. Och om man ser då egentligen på hur många som det är ju runt jag minns 500 eller runt 500 per dag som anser, eller som det ökar med bekräftade smittade, så det blir ju en stor, om man testar 5000 personer per vecka, så är det ju en väldigt, väldigt stor del av dem som då blir inräknade i den smittstatistiken. Så det är ju inte speciellt utbrett med testningen.
Nej, men precis. Och det är som framförallt, var det 5000 alltså i överhuvudtaget, eller var det 5000 stickprovstester då?
5000 totala tester uppfattar jag det att de gör per vecka.
Precis. Det är just stickprovstesterna som skulle behövas för att ta temperaturen på hur spridningen ser ut i landet.
Ja. Men det gör man ju inte i någon större omfattning än. Och det är väl, man kanske inte vill ha sån statistik heller.
Nej, precis. Då kanske Sverige ska sticka ut ännu mer bland andra länder i hanteringen här.
Ja, nu kan man ju slå sig för bröstet att vi har ju inte speciellt många smittade, men vi har ju jäkligt många döda om man, det är ju uppe i med 1200 döda, 11 000, ungefär 12 000, det är 10% dödlighet då på de som är bekräftat smittade, så det ligger ju väldigt, väldigt högt.
Och där, jag vill minnas också att de har sagt då att anledningen till att dödligheten verkar vara så hög i Sverige, det är ju typ att vi är så bra på att identifiera när någon har dött av covid-19. Var det inte det de påstod? Att vi är så bra på att göra statistik, så att det är därför den siffran är hög liksom.
Ja, precis, det är så han säger, Tegnell.
Det påminner, herregud, det påminner ju om det här 2015 där efter massinvandringen som skedde då. Så då ville de ju påstå att de ökade våldtäkterna. Det var ju på grund av förbättrad statistikföring, inte på grund av förändringar i samhället.
Precis. Förbättrad statistik och ökad anmälningsbenägenhet har det att göra med. Inte att vi har importerat tiotusentals våldtäktsmän.
Nej, precis.
Men på tal om, lite grann.
Ja, precis. Jag på tal om ämnet där, ja. Exakt. Det är, massinvandring är ju fortfarande aktuellt i coronan, helt enkelt.
Ja, den är ju det. Och då kan vi ju smidigt glida över till nästa punkt för idag. Och det är ju att ledarredaktionen på Dagens Nyheter har skrivit en artikel med anledning av att man vill nu i coronakrisen att de framförallt afghanska så kallade ensamkommande som fick stanna tillfälligt med gymnasielagen som röstades igenom för några år sedan, var det 2018 den röstades igenom, tror jag, att de nu ska få stanna permanent på grund av coronakrisen.
Men det är vilket ju resonemang för dem då? Är det för att det är farligt med corona i deras hemländer eller?
Ja, de har ju, det är ju vi pratade lite grann också om igår att man använder coronakrisen här till andra saker, och det är exakt, vi ska se vad de säger egentligen. Måste faktiskt fuska och läsa på lite grann.
Ja, för som jag kan se det så resonerar de ju bara helt galet. De har ju som ingenting med coronan här. De menar att man ska ge de asylkommande, de ensamkommande coronaamnesti för att de kanske har fått vänner eller lärt sig svenska. Det har ju ingenting med corona att göra.
Nej, jag hittar väl inget specifikt här i den här artikeln att det ska ha någonting specifikt med just corona att göra, utan man använder väl förmodligen bara det som ett svepskäl. Man skriver att de har ju bott här länge och de har etablerat sig i Sverige, och det är traumatiskt för de stackarna att tvingas bryta upp och åka hem. Så det är ju ett icke-resonemang egentligen. De har ju egentligen inga argument. Och vad man också säger, det är ju att det här, lagen har dragits i långbänk och bla bla bla. Men vad fan, när det nu röstades igenom, så var det ju bara det man använde som argument då var ju att de skulle få en möjlighet, de stackars asylsökande barnen, få en möjlighet att gå klart sin gymnasieutbildning så att de då skulle kunna etablera sig bättre när de ska hem. Men som är alltid när det gäller sånt här, så då använder de ju, nu har de ju fått stanna här så pass länge, men då är det väl lika bra att låta dem stanna permanent. Och så låter det lite bättre. Vi har ju en coronakris nu, så då är man ju extra human om man låter dem stanna, för det kan ju bli större problem än om de kommer hem till Afghanistan. Då kanske de inte får adekvat sjukvård och bla bla bla.
Ja, jo, det är ett sånt argument att man kan föra, men de verkar inte göra det heller här på dagens.
Den här typen av resonemang har vi ju sett vid väldigt många tillfällen. Man använder, det blir ju som ett felaktig argumentation här. Först lobbar man för någonting så att de ska få stanna tillfälligt, och sen använder man den lagen när man har fått igenom det för att det ska bli permanent. Och det har vi ju sett förr, och det är ju extremt falskt, och det är ju någonting människor bör vara uppmärksamma på, att det är ju det här de egentligen vill, även fast de bara argumenterar för att människor ska få komma hit tillfälligt, så vill de ju i slutändan att de ska få stanna här permanent. Det är ju det resulterar i.
Jo, precis.
Man
precis
smyger in det bakvägen.
Jo, och jag har ju kikat här nu närmare på artikeln här också. De för ju inga argument än som du spekulerade i där, att det kanske är sämre vård i deras hemländer och att det vore osäkert att skicka hem dem. Det har de inte ens försökt argumentera sig fram till, utan de menar ju bara att nej, men vi kan väl bara göra det enkelt för oss och säga att alla får stanna. Så behöver vi inte ens göra några så här avvägningar. Och så är det klart liksom. De hänvisar ju till just gymnasielagen här. Det är en gammal lag och man har försökt klubba igenom, och det har blivit ett långdragen process liksom, att ja, men nu, vi slutar med att försöka föra någon byråkrati kring det här, och så säger vi bara att alla får stanna. Typ så.
Ja. Och så använder man coronakrisen nu, med att det är på tapeten, för att få lite extra tyngd i det man säger.
Och till det så skulle jag väl föreslå en annan princip, och det är väl att ingen får stanna. Det är ju också lika enkelt att besluta, så att säga, om man tycker att det blir jobbigt med all byråkrati.
Ja, om vi ska vara, nu fanns det inte faktiskt med Afghanistan just i den här statistiken, men det var ju statistik man presenterade igår som visade att utlandsfödda är överrepresenterade. Jag såg dock inte Afghanistan. De kanske fanns med där, men de tre högsta var ju Somalia, Irak och Syrien. Mm. Och ursäkta. De utlandsfödda är ju mer drabbade med det här, så det vore ju rimligare med tanke på den krisen vi har i sjukvården idag att vi skyndsamt skickar ut dem. Då kanske vi klarar av att ta hand om våra gamla mycket bättre.
Ja,
så det vore ju det mest logiska.
Precis.
Mm. Ja, nog om DN. Det är ju, de pratar ofta, eller alltid, en massa strunt.
Dagens inte dumheter.
Ja, precis. Borde döpa om dem till det. För det är ju sen deras stjärnchefredaktör Volodarski tog över, så har de ju blivit många, många gånger sämre. Vidare till nästa sak. Det är ju att socialdemokratiska politiker, däribland Ann Linde som är utrikesminister, har skrivit en debattartikel där man då menar på att kvinnor drabbas betydligt mycket hårdare i coronakrisen än vad egentligen män gör. Man nämner specifikt kvinnor som extra hårt drabbade i coronakrisen. Och de punkterna man menar på att kvinnor ska vara hårdast drabbat är mäns våld mot kvinnor, att det blir nu en den självvalda isoleringen, eller att nu har vi ju ingen tvingande isolering i Sverige, förutom då kanske de som är bekräftat sjuka, ökar på mäns våld mot kvinnor. Sen har man också en punkt som hälsa. Man skriver att kvinnor står i frontlinjen för coronaviruset. Kvinnor utgör 70% av anställda inom vård och sociala sektorer. Tar huvudansvaret för hemarbetet, vilket inbegriper omsorg om smittade familjemedlemmar. Och man nämner även vid den här punkten att det är problematiskt att kvinnor inte kan göra abort i lika stor utsträckning som tidigare på grund av att sjukvården prioriterar annat. Det är ju också lite intressant. Först tänkte jag väl det här med att man just hälsan, det är ju någonting också som är ganska uppseendeväckande att de nämner specifikt kvinnor som drabbar det här, i och med att det är globalt sett så är det väl 7 av 10 eller kanske ännu högre av de som är svårt sjuka och dör är ju män. Så att kvinnans hälsa är extra drabbad i det här, så är det ju inte bara till och med det är väl inte bara tondövt, utan kanske till och med lite, vad ska jag vilja säga, kränkande nästan att påstå att kvinnor drabbas hårdare hälsomässigt när det är då flest män som dör.
Ja, precis. Men det är väl kanske det att en sån, alltså skillnaden där i hur män och kvinnor drabbas är ju tydligt biologisk. Det är inte så att viruset är diskriminerande mot män på det sättet. Och det blir ju svårt för feminister då liksom att ta upp det och debattera kring det, för att det är ju bara ett faktum i verkligheten i det fallet.
Ja.
Då ignorerar de det helst helt enkelt.
Ja, precis. Och det här med att man det blir svårare att göra abort i och med att sjukvården är upptagen med att vårda då sjuka istället för att då döda en massa ofödda barn, är ju också ganska absurt där. Man tycker ju också, om nu coronakrisen kommer att resultera i att vi ursäkta, tappar en stor del av om det dör nu väldigt mycket människor i Sverige, så då ska vi ju, då skulle det bara vara positivt om det skulle födas fler barn som kan ersätta, eller det blir fel ord också, inte ersätta, men att vi behöver ju mer folk, men det är de ju förmodligen inte intresserade av, framförallt inte socialdemokrater. Då kommer de säkert att argumentera, om det nu visar sig att det dör väldigt, väldigt många människor i det här corona, vilket jag kan betvivla att det gör, men så kommer de väl säkert att argumentera att ja, nu behöver vi se till att vi får in mer folk, det har dött så många nu, så därför behöver vi öppna upp för ännu mer invandring. Precis. Det kommer väl bli nästa argument de kommer att köra.
Ja, men det är också ett sånt här nygammalt argument. Det är ju samma gamla historia där att, ja men herregud, Sverige, vi måste ju ha bra arbetare från resten av världen, så vi måste få hit händiga sjukvårdare och doktorer och kärnfysiker och både det ena och det andra där från Mellanöstern.
Ja.
Men kebabteknikerna, de har inte haft sån, jag vet inte, det är inte en sån lyckad bransch, om man säger så, tycker jag inte.
Nej. I och för sig, nu kanske alla pizzabagare vi är in på, det kanske går dåligt för dem just nu, men det ser väl inget negativt. Men som du säger så är det ju inte, det har ju visat sig mer än en gång att man bara ljuger om att det är högkvalificerad arbetskraft som kommer. Och det är ju snarare tvärtom, att majoriteten av dem som de här människorna importerar kommer ju aldrig någonsin ut i arbete, oavsett vilken typ av arbete.
Ja, och sen säger jag här att artikeln där avslutas ju med den här meningen: ge kvinnor samma rätt till beslutsfattande som män, punkt.
Ja.
Och jag vet inte, 1920-talet ringde och ville ha tillbaka sina feminister. Jag vet inte, det här är ju rätt gammal fråga.
Ja.
Beslutsfattande rätt, så här, rösträtt och sånt finns ju i samhället. Det är konstigt att börja argumentera det i någon sån här artikel.
Det känns ju, ja, men det... Det är väl det gamla vanliga. De säger ju, sådana här superfeminister, de brukar ju argumentera att kvinnor har inte samma makt som män, så därför där ska vi lagstadga att det ska vara jämställt i bolagsstyrelserna. Det är ju
ja, men precis, de menar ju att kvotering är ju det enda sättet att ge, ja, rätt beslutsfattande rätt eller något sånt. Man ska kvotera in överallt, där det inte är 50% måste det bli det.
Nej, de är ju inte intresserade. Egentligen så är de ju inte intresserade av att det ska vara 50-50 överallt. För de är ju bara intresserade av exempelvis inom riksdagen, inom politiken, inom bolagsstyrelsen och så vidare. Där är de då man besitter, vad ska vi kalla det, reell makt. De är ju inte intresserade av att det ska ske kvotering på exempelvis till byggnadsarbetare, sådana här jobb som är kraftigt överrepresentation av män, och där är de ju inte speciellt intresserade av att det ska vara lika, i och med att där besitter ju människorna i stort sett ingen makt. Men inom beslutsfattande positioner, där är de ju mer intresserade.
Ja, så det är väl kanske det den här artikeln då är ute efter, att Anna Linde här helt enkelt vill lobba lite för att hon och andra kvinnor ska kunna få, ja, kvoteringar helt enkelt. Kanske kvoteras in lite i något Europaparlament någonstans, vad vet jag.
Där förmodligen är det väl inom politiken är det nog ganska, i vart fall i Sverige så tror jag vi har en liten, om det inte är 50-50 så tror jag det är lite fler kvinnor. För det här är ju där den politiken har gått längst faktiskt. Det är ju i att se till att det ska vara lika.
Ja, precis. Och bara rent anekdotiskt vill jag ändå påstå att i kommuner och så, där beslut fattas på lokal plan, där är det ju väldigt, alltså, som regel övervägande kvinnor på olika, ja, vad säger man, inte ministrar, men olika chefspositioner i kommunen helt enkelt.
Ja. Ja, nej, men det är intressant även det här, att man använder coronakrisen här till att bedriva den här typen av skadlig politik och försöker få igenom det och använder coronakrisen som argument. Och här blir det ju helt galet missvisande att man använder coronakrisen som att kvinnor ska vara mer utsatta, när det är då de faktiska siffrorna vi kan se från globalt, inte bara Sverige utan hela världen, att det är faktiskt män som drabbas i betydligt högre utsträckning, både som blir svårt sjuka och som dör. Så det blir ju, de är ju helt jävla galna helt enkelt. Jävla sossekärringar.
Jo, de har ju egentligen helt fel utgångspunkt till att börja med, som att de ska liksom fråga så här, om man har kvinnor påverkats annorlunda. Det här är ju en vi-fråga. Det är vårt samhälle som drabbas. Det är män och kvinnor påverkas. Om ens man blir sjuk så påverkar ju det såklart kvinnan där också. I både växelverkan liksom. Det ska väl vara skitsamma egentligen att det är fler kvinnor som jobbar i sjukvården och får ta ett större ansvar just nu. Det är väl snarare, alltså det är ju, sådana saker händer ju oavsett vilken industri det är som drabbas. Det är ju alltid någon grupp som är överrepresenterad någonstans. Och
ja, och vi har ju
det är en vi-fråga snarare än, ja.
Ja, visst är det ju så. Och vi har ju en av de mest, vad ska vi kalla det, jämställda, som feministerna uttrycker det, ett av de mest jämställda samhällena, att kvinnor har precis lika stor möjlighet som män att välja sin karriär. Det finns ingenting som tvingar dem in i specifika yrkesroller i Sverige, utan de väljer helt frivilligt. Om då kvinnor väljer vårdyrket på grund av då mest troligt biologiska orsaker, att de är mer lämpade för omvårdnad, så är det ju ingenting som kan skyllas på några strukturella problem och kvinnodiskriminering. De har ju valt det själv. Punkt.
Ja, precis. Exakt.
Så de är, som jag sa tidigare, jävla galna sossekärringar, håll käften, skulle jag vilja säga till dem, och ge dem en spark i rumpan. Men då är man ju en sån där förtryckande mansgris som till och med kanske misshandlar en kvinna med en spark i rumpan. Men jag blir faktiskt rent upprörd av det här. Så,
ja, alltså det är ju för fan, det är faktiskt helt galet alltså, att en sån här kvinna kan sitta och skriva för regeringen.se debattartiklar liksom, om coronakris. Alltså man ska bara skita i sånt här om det är på allvar. Liksom. Okej, då måste landet komma tillsammans så vi ska hjälpa oss här. Hålla på att ta upp feminism som att det är någon liksom, viktig fråga just nu.
Det är, ja.
Ja, närmast, alltså ska man dra det hårt så är det ju bara att försöka splittra landet när det är svagt på det sättet.
Visst är det så. Och jag läste en krönika på Russia Today igår, där krönikören då konstaterar att det är ju inte bara i sådana här kvinnofrågor, utan det är ju i mer eller mindre alla i det här offerstegen, det vi ser då de som är drabbade, och man från en mängd olika då, framförallt vänster kulturmarxistiskt håll, då skriker ut i högan sky att coronakrisen drabbar svarta hårdare, coronakrisen drabbar bögar hårdare. Och det är bara den vite heterosexuella mannen, han drabbas inte överhuvudtaget. Men det är fortfarande den vite heterosexuella mannen som dör och blir svårt sjuk i störst utsträckning. Jag skulle tro i alla fall. Nu, de har väl inte gjort någon undersökning om det är många gamla sjuka bögar som blir sjuk. Men majoriteten är nog förmodligen vita heterosexuella män som blir sjuka. Hittills. Så det här är allmänt spritt, just det här med att försöka göra sig till ett extra offer med coronakrisen som förevändning, att nu är det är alla som ska vara extra stora offer, utom då givetvis sådana som oss.
Jo visst, de är ju alltid noga med att ta upp sina egna offerstatus och liksom försöka klättra i offerhierarkin och försöka använda det. Det var väl det senaste också, judar i USA som påstod sig vara extra utsatta, eller hur var det?
Ja, men de är ju också väldigt snabbt ute med att hitta sin offerstatus. De börjar väl snart prata om en andra förintelse.
Herregud. Ja, tänk om man ska börja skeppa folk till så här läger för att testa dem, och så man får liksom typ, inte vet jag, spola av sina kläder på något sätt för att ta sig in då.
Man skickar in dem i duschrummet och så ska ni få skölja av det här för att desinficeras.
Hoppsan.
Ja. Då kan det bli kul. Ja, nog om det. Nu har vi fått vara lite upprörda här ett tag över socialdemokratin, men det är ju en fråga man faktiskt får vara upprörd över rätt så ofta. Jag tänkte att vi går in på, med tanke på att vi är två IT-nördar som sitter och sänder idag, så tänkte jag att vi ska försöka grotta ner oss lite grann extra i IT-relaterade frågor under coronakrisen. Och jag tänkte att vi börjar med att prata om ökade hackerattacker. Som använder coronakrisen som lite grann som en ingångspunkt. Jag såg här, var det igår eller tidigare i veckan, här i faktiskt i Skellefteå, där man hade skickat ut från oseriöst håll, hade man skickat ut ett sms som sade sig komma från, vi ska se. Ja, nu hittar jag faktiskt inte igen här. Jag har nu slarvat bort det där. Skitsamma. Det man sa det att det kom i alla fall, smset var underskrivet med Skellefteå kommun, någon av avdelningarna, om det var fritids och någon av avdelningarna på Skellefteå kommun, att man skulle logga in, eller svar, just det, det var så här det var, fritids och förvaltningen, och så skulle man svara på frågor. Kommer du att resa bort under coronakrisen? Svara ja, eller inom ett visst datumintervall, svara ja eller nej. Så var det frågor på det temat. Man ställde då frågor om, för att då ta reda på om människor skulle vara hemma eller om de skulle vara borta. Så att förmodligen var intresserade av att kanske göra ett litet hembesök när de inte var hemma och förse sig av de stackars människornas personliga ägodelar. Så det var ju, det är ju lite lite fult. Man har också kunnat se ganska stor omfattning av att skadlig mjukvara har börjat spridas. Man på exempelvis mobiltelefonernas appbutiker har man kunnat se hur det har kommit upp falska corona-appar som då innehåller skadlig kod, trojaner och så vidare. Har man kunnat se en väldigt stor ökning på, att det var ju för några veckor sedan man gick ut också med en varning att ladda inte hem falska coronakorts appar, och så listade man några stycken som då man hade tagit bort, men det är ju fortfarande en hel del människor som laddar hem sånt. Man har också kunnat se en kraftig ökning i e-post nätfiske där man med coronatema på utformningen av nätfiske e-posten då. Att nu har jag inte sett några direkta exempel på sådana, men hur de är utformade. Men det är ju förmodligen någonting liknande som man hade gjort här i Skellefteå. Att man ska få reda på antingen att om människor är borta eller hemma, eller lura dem att gå in på något skadliga sidor för att få åtkomst till deras datorer helt enkelt.
Jo, det är väl egentligen bara en aktuell spin på det vanliga när man får ett test eller så här. Important notice. You need to contact your bank immediately on this number because we have noticed a different kind of transaction. Och så ska man ringa och uppge en massa detaljer, och så kan de ju med hjälp av de detaljerna sen debitera dig typ 2000 spänn på kontot. Vad vet jag, kanske mer än det.
Precis, och människor nu i coronakrisen är ju, de är lite mer uppmärksamma på att det kan de söker efter nyheter, och när de ser att det kan komma, ja nu det finns coronasmitta i ditt grannskap, klicka här för att få reda på mer, så kanske folk i större utsträckning klickar på sådana saker i och med att man är lite nervösa och mer kanske lite rädda och vill veta mer. Jag tror det är faktiskt lättare att lura personer i det här när det är en liten kris i samhället än vad det är i normala fall. Och så är ju myndigheterna också väldigt mycket mer upptagna med då själva krisen för att kanske uppmärksamma sådana här saker på samma sätt som man kan göra i vanliga fall. Sen har vi också kunnat se att då hackare har gett sig på sjukhus. Det har ju varit tidigare, har ju sjukhus faktiskt varit ganska hårt drabbade med så kallad ransomware, alltså utpressningsvirus helt enkelt. Att man ofta brukar det vara att man då kommer åt deras system och så krypterar man viktig information och så sen får då sjukhusen i det här fallet en notifikation och säger att vill ni komma åt era filer igen så betala 5 bitcoins annars förstör vi era filer. Och med tanke på hur sjukvården är belastad nu och så det blir än viktigare att det ska fungera överallt. Så det blir ju, de är nog betydligt mer benägna att betala i dagens läge än vad de kanske var tidigare. I och med att det är kris inom sjukvården i stort sett i hela världen. Och det här blir ju samhällsskadligt på ett sätt som, visst det är samhällsskadligt även i vanliga fall, men det här blir ju betydligt värre. Det är ju, blir ju en form av, vad ska vi kalla det? Terrorism. Digital terrorism på ett helt annat sätt. Att man ger sig på sjukvården i krislägen. Det är ju riktigt, riktigt lågt.
Jo, precis. Och här uppe säger man ju att man är blåögda. Dels för att det är så vi är födda. Men också dels för att jag som talspråket sen är också lättlurade. Man utgår inte från att den man pratar med försöker lura en. Utan man utgår från att de är ärliga. Och är där i ett riktigt uppsåt.
Mm.
Och det hade ju varit fint om det hade kunnat fortsätta vara så här uppe egentligen, tycker jag. För att det blir ett mycket effektivare samhälle och massa saker. Att om man träffar en person som påstår massa saker, då gör den det ärligt. Det är inte någon som lurar den i första hand. Det blir ett effektivt sätt att kommunicera helt enkelt. Om man inte måste hålla på och dubbelkolla allt som alla påstår runt omkring sig. Men det är man ju tvungen att göra, minst sagt.
Ja, med tanke på att vi är ett mångkulturellt samhälle och en global värld där allting är öppet, så då blir det ju tyvärr ett sånt samhälle vi får.
Mm.
När Sverige var etniskt homogent och vi inte hade internet och så vidare, så kunde man ju lita på människor på ett helt annat sätt än vad vi kan idag. Man får ju istället idag, för att du ska klara det helskinnad, så måste man ju utgå istället för att alla har ett ärligt uppsåt, så är det ju smartare att utgå ifrån att alla har ett ont uppsåt.
Ja, ja, precis.
Tills det är motbevisat.
Jag tänkte också.
Ja.
Jag tänkte bara här innan vi lämnar ämnet här med SMS framförallt. Så har jag kikat på att man kan ju få viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Och det finns ju olika sätt för SOS Alarm att avisera folk om det. Och en av de sätten är ju faktiskt via sms till människor i sitt område där man är drabbad då, helt enkelt. Och i teorin så skulle ju kunna SOS Alarm skicka ett viktigt meddelande till allmänheten till dig via sms om det finns någonting. Så det kan ju hända faktiskt att någonting sånt där, man får ett sms som är på riktigt. Och det är ju inte alltid så lätt att skilja mellan vad som är riktigt och vad som är lurendrejeri. Men det man kan göra i alla fall är ju sen att om man får ett sånt sms, inte lita på det i första hand, utan mer använda det som en påminnelse att gå in på sosalarm.se helt enkelt. Eller krisinformation.se. Där borde det då finnas kompletterande information på de webbsidorna.
Ja, det är ju oftast det de skickar ut är oftast bara envägs information. De informerar, de vill ju oftast phishing och sånt här, de brukar ju ofta vilja ha svar på frågor och så vet jag vet så skickar SOS Alarm och myndigheter vägs. Precis. De ställer inte frågor.
Nej,
ja, vidare så har vi ju kunnat se att de stora framförallt tillverkarna av mobiloperativsystem, de har ju gått ut med att de håller på att ta fram teknologi som kommer att finnas inbyggd i deras operativsystem då för mobila enheter, för att som de säger hjälpa till med smittspårning för nu under coronakrisen. Och rent tekniskt sett, vad man håller på att göra är väl egentligen att man via Bluetooth kommer att bygga in funktionalitet så att så fort man är i närheten av en då annan person så kommer man att utbyta helt enkelt information om att nu har telefon X träffat telefon Y. Och det här kommer att då lagras. Och vid senare tillfälle så kommer den här informationen då att laddas upp till en server där det då kan jämföras att person eller telefon X och telefon Y satt och pratade med varann, eller de var i närheten av varann i en kvart, och visade sig då att person telefon Y var smittad av corona, så då kan man meddela personen som äger telefon X att han har suttit i närheten av en coronasmittad människa.
Precis.
Och det som är lite skrämmande här är ju att man bygger in funktionaliteten direkt i operativsystemen. Man är ju också viktig, som med allting annat när det gäller framförallt inom IT och i coronakrisen, att man är viktig att poängtera. Man poängterar det flera gånger att det här kommer att vara helt frivilligt. Att personerna, man är tvungen att aktivera det här, och det kommer att vara, kommer att vid flera tillfällen att krävas användarinteraktion för att godkänna att det ska laddas upp. Men med det vi vet om då framförallt Google, så vet vi ju att de laddar upp en kopiös mängd data om sina användare utan egentligen att människor vet om det. Standardinställningarna på telefonen är ju oftast att den ska dela med sig av precis allting. Så det här är ju någonting som man verkligen behöver se upp med när de väl implementerar det. Risken är ju att det kommer att finnas kvar, att man kommer att använda det. Nu använder man ju coronakrisen som argument här till att det här, vi ska hjälpa till med smittspårning, men det här kan ju användas för hur mycket illasinnad verksamhet som helst egentligen.
Ja, alltså det är ju att säga att mobiltelefonerna direkt bara är en spårsändare på varje person som håller koll på var man har varit och vem man har träffat hela tiden.
Ja.
Det är ju,
ja.
De bygger om telefonerna till att vara en spårsändare. Det kommer ju vara alla underrättelsetjänster kommer ju vara riktigt glada över den tillägget till deras arsenal helt enkelt.
Det kommer de att, ja, definitivt.
Och alltså det man ser är ju där att de säger att den datan de laddar upp är anonymiserad, säger de gärna, alla dessa företag. Och att, jo, men det är ju så att det finns ingen tagg så att säga på din telefon som säger att den är din på det sättet. Men problemet är att den här datan per definition, så att säga, ett spår över, bara överhuvudtaget, om jag skulle ge, ja, säkerhetstjänsten i Sverige säger ett spår från ett hus till folk på ett café, till folk på ett arbete, till ett dagis, till en affär, till hem, och så har man det där på ett helt år liksom, samma rutt eller mer eller mindre, och så några släkter, några vänner som man har träffat sådär under året. Det finns bara en enda person i hela Sverige som den där informationen passar in på sen, så det är inte en anonym data, även om det inte står namnet på den där, utan det där passar bara in på en enda person. Så per definition där, alltså datan är inte anonym, även om de skulle, ja, rent datatekniskt göra det utan en tagg med i datan där på vem den tillhör.
Det de brukar ofta använda där när de säger att de anonymiserar datan, det är ju att de hänvisar till att det står inte ditt namn på den. På det som kommer från Max Rosenfors telefon står det inte Max Rosenfors på, utan du har ett ID-nummer ändå.
Ja, precis.
Och det ID-numret kan ju, om man rotar lite djupare också, så kan man ju få reda på det, som precis som du säger. Man behöver inte spåra telefonen, men Google, är med att de har tillgång till det mesta i vad som finns i din telefon. Ja, men då ser de ID-nummer, just det här, och samma ID-nummer har loggat in på Gmail på det här kontot. Ja, men då är det ju fan Max.
Precis.
Så det blir ju väldigt, väldigt lätt för dem att utöka. De spårar oss nog, men det här kommer ju att utöka det till att ge dem en större möjlighet.
Ja, precis. Och där så vill jag flika in då bara en flashback, om man säger så, till, ja, det är nästan exakt 20 år sedan här, 2001, 9/11. Och det var ju en sån händelse som hela världen reagerade på likt samma sätt som corona. Det var skriverier överallt, och jag vill minnas svagt själv också just att mina föräldrar satt och tittade på tvn där på dagen det hände, att det var jätteviktigt liksom att man inte fick prata så det högt och störa med leksaker och sånt där kring. Men 9-11 hade ju sina effekter på massövervakning redan då. Samhället hade ju inte samma tillgänglighet med smartphones, vilket är alltså otroligt kraftfulla persondatorer som man bär med sig hela dagen. Det fanns inte på den tiden, utan det var mycket mer rudimentära telefoner. Så det fanns inte ens möjligheter att implementera sån här typ av teknologi då. Men man gjorde ändå andra saker. Så exempelvis här så skrev då USA med då George W. Bush ett avtal med AT&T, vilket är en av de största internetleverantörerna och telefonileverantörerna i USA. Så både internet och telefoni, såklart, det går ju ofta ihop. Och AT&T då, de fick ett avtal med regeringen helt enkelt, där de friskrivs från alla möjliga, ska vi se här, legal liabilities. Så de har alltså, de är friskrivna rent rättsligt för allt samarbete som sen kan ske med warrantless spying. Så det är alltså ett spioneri som sker från regeringens håll då, som sker utan en rannsakan, husrannsakan, motsvarighet. Det är ofta så att de kräver en husrannsakan i Sverige eller så, för att exempelvis göra inbrott i ditt hus och kika runt på alla dina enheter och sånt där. Men i fallet AT&T i USA, då kommer de här CIA, NSA, diverse, kunna höra av sig till AT&T. Och säga, vi skulle kunna vilja lyssna på den här personens samtal de nästkommande veckorna. Kan vi få uppkoppling på hans telefonlina exempelvis? Och då kunde AT&T bara ge det här. Och helt, de var friskrivna från allt som skulle kunna hända juridiskt sen. Och det som var intressant sen var att Obama kom till val där sedan 2008. Och han lovade, som ett vallöfte, att han skulle kika över alla dessa olika lagstiftningar kring det som hade... landet hade liksom förhårdats med säkerhet under 9-11 och efterdyningarna där. Så lovade han att han skulle kika över de här och återta dem till vad det var tidigare. Men han gjorde inte det. Så han ljög som de andra politikerna brukar göra. Och att vi skulle se samma utveckling i världen här, det skulle inte påminna mig överhuvudtaget. Utan de kommer introducera en massa olika massövervakningsmöjligheter i Sverige, resten av Norden. Och USA för den delen, Europa rent allmänt. Men de kommer inte ta tillbaka det sen. De kommer kanske säga att de ska ta tillbaka det. De kommer kanske gå till val för att de ska ta tillbaka det. Men när vi sitter där i slutändan här om 5 år igen, så kommer det vara kvar.
Precis. Det kommer det ju att vara. Det är ju Edward Snowden intervjuades ju i samband med, jag tror det är ungefär en månad sedan, men i samband med att då de här utökade övervakningsmyndigheterna eller möjligheterna började diskuteras och implementeras på väldigt många håll i världen, så varnar ju han för att när då myndigheterna väl har fått tillgång till någonting sånt här, så släpper de det inte ifrån sig i första tag. De blir bekväma med att använda det, och de kommer att vilja att fortsätta att använda det. Och använda då samma argument som man använde då vid 9-11. Det är ju att man använde argumentet att det här är ju för att skydda er. För att förhindra terrorattacker och så vidare. Kommer man använda samma argumentation även här. Att ja, men det här kan vara bra att vi behåller. Tänk till nästa pandemi. Då är det bra att vi har någonting sånt här i drift redan, och då är ju bara allting här bara för att skydda er, och vi kanske till och med behöver vidareutveckla det här också för att ge oss än mer möjligheter, att vi kanske behöver lyssna på era mikrofoner dygnet runt för att se om ni hostar lite grann, så då kan vi skicka en ambulans, eller om vi kan lyssna på mikrofonerna så kan man ju göra vad som helst. Hör vi om du ropar på hjälp, så kan vi skicka hjälp. Så det är ju, man använder den här argumentationen, och framförallt fungerar det ju när människor är rädda. Och människor är ju rädda i kriser. Man kan väl säga att även 9-11, det var ju en kris i USA. Och människor blev rädda, och blev rädda för terrorister. Och nu är folk rädda för corona. Så givetvis kommer man att utnyttja de här möjligheterna och bara lägga på mer eftersom.
Jo, precis. Och det är ingen som säger att appen sen framöver egentligen måste ha så mycket med smittor att göra. Det är mycket, mycket möjligt att de argumenterar och säger att det är bra till nästa, så att säga, smittokris. Men de skulle kunna säga bara, men det finns så många oroligheter i landet med överfallsvåldtäkter diverse rån och sånt som sker. Så att det skulle kunna vara bra om alla har liksom, ja, sin app på där hela tiden. Och att, ja, som du säger, med mikrofonen kan ju den lyssna av omgivningen runt kring dig. Är det en hotfull stämning? Är det något som sägs som uppenbart? Liksom, är det någon som säger så här, ge mig dina pengar annars så skjuter jag dig? Liksom, så här, då. Det kan de ju känna igen med röstigenkänning. Vad är det de säger? Då kan de ju bara direkt slå en signal till SOS Alarm. Säger de då så fint. Men det är också sådär, Säpo, de är, ja, de kommer väl i brallorna vid den här tanken. Det är väl
det
de har hört på flera år.
Ja, visst är det så. Och det är ju, vi ser ju lite grann av den utvecklingen. Jag tror det var en notis på Nordfront om det faktiskt idag, just det här med att man vill behålla det här. Det är ju i Australien, så var det ju att där har man ju infört ganska kraftiga begränsningar hur folk får röra sig. Och vad man sa där i Australien var ju att om minst 40% av befolkningen laddar hem den här coronaspårningsappen som då spårar dem ordentligt, så då kommer vi att släppa på restriktionerna. Men om vi inte får så många, ja, då får ni stanna hemma.
Ja, precis. Och det är frivilligt liksom. Det är jättefärdigt orwellianskt resonemang. Så att ni får välja. Men om ni väljer fel, då får ni inte komma ut.
Nej, precis.
Helt så absurt.
Ja, det är ju det. Och det är väl liknande vi kommer att få se.
Så, alltså, det är verkligen så. Ja.
Ja.
Alltså, de ligger ju före utvecklingen där i Australien helt enkelt.
Det gör de. Och vi har ju på gång, det har vi ju, tror jag det är en del som har pratat om, men kanske inte, men vi har ju på gång även en sån här smittspårningsapp i Sverige som man då har varit under hela den här tiden varit väldigt tydliga med att den kommer att vara frivillig att använda. Men nu har vi ju inte, lika stränga regleringar. De har ju inte tvångs stängt in några människor i Sverige än, men vi kan ju komma dit. Och då kommer vi nog till samma läge som de gör i Australien. Vill ni gå ut? Ladda hem appen.
Ja, men visst, precis. De resonerar ju på samma sätt här på SVT när de skriver om det. De skriver att appen ska vara frivillig att ladda ner, helt enkelt.
Ja. Så lät det nog också i australiska SVT.
Ja.
Nu är det inte så frivilligt nog mer. Ja. Vi börjar närma oss programmets slut. Vi har hållit på i 59 minuter. Och då får vi väl helt enkelt tacka för oss idag. Och glöm inte bort att lyssna på Coronabunkern och andra produktioner från Nordisk Radio. Coronabunkern känns måndag till fredag klockan 16.00. Ja. Sen hade väl du, Max, en liten reklamslogan här som du ville att man skulle köra i slutet, men nu har jag glömt bort den.
Ja, det är väl bara viktigt att poängtera att Coronabunkern är en del av Nordisk Radio. Så tack för att ni har lyssnat här idag. Så på återseende helt enkelt. Imorgon, samma tid, men med andra personer.
Ja, precis. Ja, tack och hej.
Hej hej.
Once knew as home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more.